Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det är många i dessa tider som svär över alla julbesvär och julhets. Ska de börja sälja julmust redan nu i oktober? Jaha, nu måste man rota fram en massa tomtar och troll och ljusslingor från förrådet igen. Och vad ska man köpa till faste Majbritt egentligen? Usch, så mycket stök, ståhej och förväntningar. Allt är så kommersiellt och upphåsat. Jag vägrar att låta mig dras in i det här jippot mer. Så kan det nog låta från en och annan nutida grinch. Men det där har med moderna krav och socialt tryck att göra. I det perspektivet kan det vara lämpligt att påminna om att julfirandet faktiskt har varit under attack förr, på allvar, och bekämpats på mer grundläggande punkter. Som att premisserna för hela högtiden är hädiska. Dessa edsvurna och självutnämnda riddare i kampen mot julen byggde sina argument på religiösa skäl. De kallades puritaner och hade stora framgångar i England, men framförallt New England på den amerikanska östkusten under 1600- och 1700-talen. Med tanke på den amerikanska kulturens genomslagskraft under 1800- och 1900-talet så kan man inte låta bli att tänka på hur hade det blivit om de puritanska julfienderna hade vunnit den långvariga kulturstriden. Då hade vi kanske sluppit julmust i oktober och hurtiga julsånger i alla butiker. Men som vi vet vann de inte, och när allt kom omkring var väl det lika bra. För är inte behovet av en mysig högtid i decembermörket rätt stort och lämpligt? Idag ska vi prata om en tid då det inte var självklart med det. God jul!
Varmt välkomna till Historiepoddens årliga julspecial. Det är lite hotfullt god jul där.
Ja, här ska firas minsann, tänkte jag, och saknar glögg vid bordet.
Ja, det är faktiskt ingen glögg vid bordet, men såg du vilken fin julgran jag hade där nere?
Nej, det missade jag.
Ja, vi får titta på den sen. Den står där, grann, i stugan.
Ja, det var ju...
Jag har faktiskt känt oerhört mycket julglädje i år, fastän vi spelar in det här på Lucia, så det är egentligen före en riktig ortodox julentusiast skulle påbörja sitt julfirande. Men mysigt är det ändå.
Ja, verkligen. Och vi måste ju kanske inte ha någonting...
Jo, men det är väl traditionellt. Ska du avskaffa julavsnittet?
Nej, det ska vi ju inte i och för sig.
Jag tycker man ska ha ganska så här, breda definitioner av vad ett julavsnitt är.
Sa han som tog Olof Palmes jultal förra året.
För jag såg det.
Ja,
det
var ju en bred definition.
Det var ju en härlig lyssnare som gjorde... På Facebook-sidan, där kan ni gå in och läsa, det finns mycket bra där. Men som hade gjort en sammanställning av alla våra julavsnitt.
Mm.
Och där hamnade Palmes jultal under nästan julrelaterat. Det tycker jag är hårt. Det är ju ett jultal.
Ja, men det var ju inte direkt tomten och glögg jag på det och sånt han pratade om. Men visst, det utspelar sig under jul och julbombningarna i Hanoi.
Ja, och frostiga relationer.
Ja, det är ju julrelaterat. Och idag ska vi prata om hur julen har varit under attack då, under särskilt 15, 16 och 1700-talen.
Mm. Det är bara att riva igång.
Romarna, de vill man ju helst alltid börja med. Och vi ska egentligen mest bara konstatera att romarna införde en fest till guden Saturnus ära år 217 f.Kr.
Mm.
En av orsakerna var att gudarna behövde få uppmärksamhet eftersom man hade åkt på en himla massa nederlag mot Hannibal.
Just det.
Och då tänkte man att nu ska vi ge dem lite cred här, gudarna.
Ja, jag såg en, ursäkt att jag avbryter dig, men på, när du ändå säger om Hannibal, jag tänkte på dig i veckan.
För jag såg, på det eller på dig?
Nej, på dig.
Aha.
För jag såg ett YouTube-klipp med den amerikanska komikern Hannibal Buress heter han. Och då säger han att ja, jag heter Hannibal, det är mitt riktiga namn. Jag är döpt efter Hannibal Barcas, en person som ingen känner till nu för tiden. Så alla tror att jag är döpt efter Hannibal the Cannibal.
Aha.
Och då tänkte jag, skulle Daniel Hermansson sätta glöggen i halsen nu?
Ja, det skulle själva han.
Setupen till skämtet är att jag är döpt efter en person som ingen känner till.
Usch.
Hannibal Barcas.
Ja, nej, men det är ju inte sant. Alla våra lyssnare känner ju till Hannibal Barcas förstås.
Han var välkänd bland romarna.
Ja, exakt. Och han hade ju besegrat dem i en del slag. Så därför återgår vi från det här stickspåret som vi nu slank in på tillbaka till romarna då. Och deras Saturnalia fest som gick av stapeln den 17 december varje år. Och det här blev en väldigt populär tillställning och etablerades snabbt och följde sen seklerna som kom efter det också.
Mm.
Den utökades till och med i antal dagar så att den pågick ända till den 23 december. Och då är det dags att fira vintersolståndet också, vilket är årets kortaste dag. Så då fortsatte ju då bara de här festligheterna ännu mer. Och det här festandet irriterade ju kanske en och annan kejsare. Men det var så poppis så det gick inte att begränsa. Det blev massiva protester varje gång någon försökte. De här festligheterna gick ut på att man skulle ha en allmänt lättsam och glad stämning. Allt gammalt groll skulle sopas under mattan tillfälligt och de sociala normerna kastades om, så att säga. Slavar blev serverade av sina ägare och sånt där. Det fanns ju förstås ramar och regler för detta, men ändå, det ingick ju hela att det skulle vara omkastade strukturer.
Upp- och nervända världen.
Ja, sen kom då kristendomen intågande och Bibeln i sig själv anger ju inte när Jesus föddes. Men ett antal glada, eller mest var väl kanske butta, kyrkofäder försökte ju räkna ut det här. Man ansåg då att Maria bebådelsedag, när Maria fick veta alltså av ärkeängeln Gabriel att hon var havande, det hade då inträffat ungefär vid vårdagjämningen. Och därför kunde de här matematiskt skickliga kyrkofäderna räkna ut då att Jesus måste ha fötts den 25 december. Det slog man fast. Egentligen är det knappt en kvalificerad gissning, men ändå.
En gissning är det i alla fall.
Ja, en gissning är det ju. I verkligheten så hängde ju det här sannolikt mer ihop med att kristendomen ville ta över de hedniska festligheterna och göra dem till sina.
Just det.
År 354, då bestämde den då varande påven att den 25 december helt enkelt var det som skulle gälla. Och många kulturer uppmärksammade de här veckorna kring vintersolståndet i övrigt också, som vändpunkt på olika sätt. Det förkristna firandet i Norden får vi återkomma till någon annan gång. Det var inte viktigt med dagens tema att göra, men vintersolståndet firades ju här med.
Mm.
Vidare så bör vi komma in på reformationen här på 1500-talet.
Men kan jag sticka in då lite grann före reformationen? För jag tänker att man vill prata lite grann om medeltiden också.
Vill man, ja.
Jag vill i alla fall ta vidare på den här tanken om den upp- och nervända världen. För det kopplar jag verkligen till karnevalstänkandet. För egentligen hör idén med karneval ihop med dagarna före fastan. Alltså den katolska påsken snarare än någonting annat. Men det finns väldigt tydliga kopplingar mellan karnevalsbeteende och den typen av beteende som vi kommer stöta på vad det lider här. I det medeltida Europa så har vi en hierarki fastetsad i såväl hård juridisk form men även i sociala normer. Vi känner till ståndssamhället, adel, präster. bönder och så vidare.
Mm.
Var person med sin roll, sina plikter, sina åtaganden och så vidare.
Mm.
Men karnevalsfirandet var ett sätt att, som Hanna Östholm i Svenska Dagbladet, en understreckare, skriver göra revolution inom en parentes. I stora tåg där människor bekvämt dolda bakom mask kunde hänge sig åt mat, sex och våld så fick man lite grann öppna på ventilen och en gång om året justera trycket lite grann.
Mm.
Den här orättvisan som hela tiden malde på kändes lite lättare. Och den upp- och nervända aspekten togs också tillvara på genom att människor längst ner i hierarkin fick någonting att säga till om, vågade kräva lite mat och uppmärksamhet från människor i högre stånd. Väldigt snarlikt den romerska festen som du tidigare beskrev.
Om jag inte visste bättre så skulle jag tro att de nästan har bara fullföljt den traditionen.
Precis. Många kulturhistoriker har resonerat i banor att karnevalen på det här sättet var en metod för att motverka riktiga upplopp. Bönderna gör inte uppror när de vet att det snart är karneval, lärarna går inte på strejk när sommarlovet hägrar och så vidare. Du fattar. Det finns alltså ungefär samma logik som i skräckfilmsuniverset kring James de Monacos The Purge-serie. Har du sett någon Purge-film?
Nej.
Känner du till idén bakom det? En gång om året är allt tillåtet. Människor klär sig i masker, går ut på gatan och går bananas.
Mm.
Det här är ju karnevalstänkandet satt i modern amerikansk miljö. Och man skulle kunna prata hur länge som helst om karnevalen. Det kanske räcker för just den här gången. Men det vi behöver ha med oss är att från antik kultur in i medeltida kultur och vidare, så den här typen av helt urspårade fester då alla regler sätts ur spel är någonting som finns väldigt djupt socialt kulturellt etablerat.
Ja, och det här kommer ju fortsätta även under 15- och 16- och 1700-talen då.
Mm.
Och som du sa, det är ju väldigt mycket att man spökar ut sig och man går runt i grannskapet och gör besök. Och under tiden så förekommer det då diverse hemska sexuella aktiviteter vid skydd av den här maskeringen som somliga då upprörs väldigt mycket av. Man sjunger sånger för de här hushållen och det är en enda stor obehaglig och kaotisk oreda.
Mm. Det finns ju kvar på vissa ställen i Europa. Köln är ju känd för sin stora festival, eller karneval menar jag.
Mm.
Då maskeradshopperna säljer slut och så ser man ute på gatan och riktigt gör stan osäker.
Ja.
Dricker kopiösa mängder alkohol.
Ja, usch.
Ja.
Eller?
Jag vet inte.
Ja, nej. Folk gör som de själva vill. Och hur som helst så är det här att vända upp och ner på de sociala strukturerna ju.
Mm.
Och det var ju det som hände hos romarna också under deras Saturnalia-fest. Och vi har ju bland annat läst en bok av en herre som heter Nissenbaum.
Ja, just det.
Det är väldigt komiskt att en snubbe som heter Nissenbaum har skrivit en bok om julen.
Ja.
Och han skriver ju bland annat: unga människor imiterade och hånade de äldre. Till exempel en pojke kunde bli vald som biskop och under en kort period inneha auktoriteten hos en viktig biskop. En bonde eller lärling kunde bli herre över vanstyret och imitera auktoriteten hos riktiga gentlemän. Det här är ju hemskt. Någon sa förtvivlat att människor vanhedrar Kristus mer på de 12 dagarna runt jul än på alla de 12 månaderna tillsammans. Och sen ett annat inslag är ju den här mer eller mindre påtvingade välgörenheten, alltså allmosor och så.
Mm. För det är det som är grejen, det kanske vi inte var tydliga med nu, men den här karnevalsfirandet kring påsk, det börjar ju då återkomma kring jul också.
Ja.
Att man firar jul genom att bete sig som, ja, man klär ut en pojke till biskop, tigger mat.
Och så går man runt då hos gärna rika och välbärgade personer och helt enkelt besöker om det är skockar av livliga och överförfriskade unga män ofta som begär att få något tillbaka, kanske en öl eller en matbit i utbyte då mot sånger.
Mm.
Ibland så innehåller de här sångerna förtäckta hot om vedergällning minsann om man inte får det man vill ha.
Mm.
Vessels kallas det. Det är ett engelskt begrepp för sådana här våldgästningsbesök. Då levererar man den här sången i utbyte mot det man vill ha. Till exempel sjunger de: we've come here to claim our right, and if you don't open your door, we will lay you flat upon the floor.
Ja, Inte så dumt.
Nej, jag har inte en aning om melodin, men kanske något sånt.
Jag tyckte dessutom att du sjöng med en ovanlig säkerhet och patos.
Ja, men tackar, tackar.
Ja, vilken grej va?
Nissenbaum skriver också: vid andra tillfällen under året var det de fattiga som var skyldiga de rika varor, arbete och aktning. Men vid det här tillfället var borden vända, bokstavligen. De fattiga, oftast gäng av pojkar och unga män, krävde rätten att gå från hus till hus hos de välbeställda, kliva in i deras hallar och få gåvor av mat, dryck och ibland även pengar. Och de rika måste låta dem komma in och i praktiken att hålla öppet hus.
Det finns en uppenbar jämförelse i amerikansk kultur man kan göra med det här, och det är ju Halloween-firandet.
Ja.
Trick or treat. Man klär ut sig, man går fram till ett hus och så sen så säger man att jag vill ha lite godis, annars så kommer jag göra ett bus.
Mm.
Och vissa amerikanska Halloween-firanden kan ju bli ganska stökiga när tonåringar åker omkring och försöker få godis, annars så kastar de färg eller toalettpapper eller så över ett hus.
Ja.
En sorts, vad ska man säga, nedärvd reflex från den här typen av julfirande.
Kanske gå ännu vildare till ibland.
Mm.
Men det fanns ju också ett budskap om god vilja och lyckönskningar från de här besökanden. Om den som bodde där bjöd till, då skålar man ju för härskapet och hyllar dem och sådär om de var generösa. Och ibland så kunde ju ett helt års hårdhet och små orättvisor mot anställda eller arrendatorer och sådär vägas upp av att man inte snåla under de här besöken.
Mm. Där har vi det här ventiltänket igen.
Ja, precis. Och apropå ventiltänket så säger ju då Nissenbaum: sådana episoder av upptåg var överlag tolererade av eliten. Somliga historiker argumenterar att de omvända rollerna faktiskt fungerade som en slags säkerhetsventil som begränsade klassmotsättningarna inom tydligt markerade gränser, och genom att invertera den etablerade hierarkin istället för att ignorera den tjänade de ombytta rollerna som en bekräftelse på den existerande sociala ordningen. Så genom att man visade att ja, okej, just nu är det ni som bestämmer, men alla andra dagar eller tider om året, då är vi.
Precis.
Så att det finns en ordning hur som helst. Reformationen då, som sagt.
Mm.
Luther och allt det där.
Ja.
Vi pratade om det i
Calvin.
Avsnitt 173. Ja, precis. Grunden i reformationen är ju att återgå till Bibeln och vad som faktiskt står i den.
Mm, så är det.
Tron på den heliga skrift. Och en del av de här protestantiska rörelserna utvecklas ju åt det fundamentalistiska hållet, som Calvin, som du sa här.
Mm.
Calvinisterna, som vi får prata mer om någon annan gång, kanske. Men i England kallas calvinisterna för puritaner efter ordet purus på latin, som betyder ren.
Just det, vi är också purify och pure på engelskan, att rena.
Just det, man är ute efter den rena tolkningen av Bibeln. Det är den som gäller hos puritanerna. Annars är det ju den anglikanska kyrkan i England som är förhärskande. Den är ju visserligen protestantisk, men hade behållit vissa inslag från den katolska liturgin, kan man säga.
För den som känner sig lite osäker på det här religiösa tugget, liturgin, det är typ de olika delarna som ingår i en gudstjänst.
Ja, just det.
Och det, kan ni verkligen styrka allting som ni håller på med från Bibeln? Jag är inte säker.
Nej.
Masskläderna som ni har på er. Vilken sida står det om i Bibeln?
Ja, nej, det var mycket som inte stod i Bibeln.
Allt den här prakten i kyrkan. Alla fina grejer.
Ja, nej. Allt det här krimskramset av helig natur tog ju puritanerna heligt avstånd ifrån då, eftersom det inte fanns stöd för det. Och puritanerna kommer spela ganska stor roll under 1600-talets England, men särskilt i de amerikanska kolonierna som sen kommer utgöra området New England. Och de delstater som är New England idag är ju Massachusetts, Maine, Connecticut, Vermont, Rhode Island och New Hampshire framförallt.
Mm.
Största stan där är Boston också. Och de första immigranterna som kom dit var ju just i stor utsträckning puritaner som hade flytt från England under 1620-talen och 30-talen.
Just det.
Generellt är ju 15, 16 och 1700-talet, de är inga sekler som kännetecknas av överflöd direkt.
Nej.
Jag tänker att man behöver säga något om det här säsongsbetonande firandet också.
Mm.
Folk har ju ganska kärvt.
Det stämmer.
Helt enkelt. God och varierande och färsk mat var ju väldigt sällsynt för människor större delen av året. Maten är alltså säsongsbetonad. Och under tidig höst, då fanns det grönsaker. Men perioden runt december, det är tiden då det finns färskt kött.
Mm.
Fint ju. Många av djuren hade slaktats inför vintern. Det behövde vara tillräckligt kallt för att inte det här köttet skulle bli dåligt omgående.
Just det.
Och när det gäller öl och vin, då fanns det också i december stora lager kvar av det här.
Humlen är plockad, vörten är kokt, ölet har stått på jäsning,
ja.
Nu är det fint.
Nu har vi ett överskott här. Dessutom infinner sig en fritid här, ganska plötsligt. Åtminstone för de som brukar jobba på åkrarna i vanliga fall. Så om vi lägger ihop de här sällsynta företeelserna, överskott på kött, överskott på öl, överskott på fritid, då förstår man att det här är en tid som lämpar sig utmärkt för festligheter.
Mm, precis. Alltså det är ju en kanske uppenbar poäng att göra med det här. Du säger att mat var säsongsbetonad. Vi lever ju i en liten parentes av historien där mat inte är säsongsbetonad. Där märkliga globalistiska och kommersiella krafter har sett till att det finns färsk mango i svenska butiker mitt i vintern som sommaren.
Ja, det här var inget man kände till på 1600-talet direkt.
Nej, det såg annorlunda ut.
Ja. Och ibland så blir de här festligheterna lite väl överdrivna enligt puritanerna. Nästan dekadenta. Mm. Så här kan vi inte hålla på, tycker jag. Allt det här festandet med det här alkoholöverskottet kommer ju leda till de här högljudda, stökiga sammankomsterna med oftast också våldsamma bråk som följd. Som vi var inne på här med de här sedvänjerna. Så det här är de två komponenterna som finns. Traditionerna av den här karnevalsstämningen och sen det här säsongsbetonade firandet och maten och det.
Ja, det är precis som du säger. Ett citat som jag fastnade för i Nissenbaums bok är att puritanerna förstod att mycket av excesserna som ägde rum vid jul inte bara var ett kaotiskt störningsmoment utan beteenden av djupt ritualiserad form. I grund och botten var jul ett tillfälle då den själva sociala hierarkin symboliskt vreds upp och ner i en gest som inverterade avsedda roller för kön, ålder och klass. Med andra ord, julfirandet var karnevalskt. Och man behöver inte vara en speciellt nitisk puritan för att tycka att det här är lite obehagligt.
Nej, det behöver man ju inte. Men puritanerna tycker att det är extra obehagligt just för att det här står inte i Bibeln någonstans.
Nej.
Och de uppskattar inte det här tumultet. Och om vi pratar om England under 1600-talet, mitten på 1600-talet.
Jäkla tumultartat.
Då blir det tumult på andra sätt också, ja. De ansåg ju puritanerna att den tidiga kyrkan, de hade placerat firandet av Jesu födelse i slutet av december som en slags kompromiss med hedniska riter.
Just det, en fernissa på en hednisk högtid.
Ja. Och av taktiska skäl hade då kyrkan tillåtit det här, katolska kyrkan, att det här firandet fortgick och så. Det hade funnits religiösa, fromma människor som firar jul med. Men det är de här stökiga upploppstendenserna och allt det omoraliska som de tycker är jobbigt, framför allt. Men alltså, de har ju teologiska invändningar också. Det här är en teologisk orimlighet eftersom Bibeln inte har sagt någonting om när Jesus föddes.
Mm.
Om Gud ville att man skulle uppmärksamma det här, då hade ju det varit skrivet.
Ja.
Men det är inte. Och den här typen av kompromiss som den tidiga katolska kyrkan hade gjort, det är en styggelse i puritanernas värld och uppfattning. Och i det engelska parlamentet, ska vi komma ihåg, ökar ju deras inflytande under mitten på 1600-talet. I Skottland, där hade ju de här presbyterianerna som då en reformärt rörelse, de hade ju redan lyckats förbjuda julmat på 1500-talet minsann.
Ja.
Böter för tusan för bagerier som envisas med att baka julbröd.
Det är hårt att ge sig på just maten.
Ja.
Det är den man vill ha.
Nej, det är inte, ska vi inte hålla på med, tyckte man. 1638 hade man slutligen klubbat igenom ett komplett julförbud i Skottland med hänvisning till Bibeln, för där stod det inte något om det.
Nej.
Och sen har vi då 1640-talet då det utbryter inbördeskrig i England. Och puritanerna passade då på att höja tonen i kritiken mot julen. Nu måste vi begränsa det här hemska. Alla präster som håller mässa på juldagen, de ska gripas.
Mm.
1649 avrättas ju minsann kungen också, Karl den förste.
För att han höll mässa på juldagen.
Ja, inte riktigt bara därför, kanske. Men för man var emot kungen också, det är ju relevant här kanske. Och royalisterna förlorar ju egentligen kriget där då. Oliver Cromwell dyker upp som Lord Protector över England. Och...
som gubben i lådan dyker han upp här också.
Ja, precis. Det blir republik av alltihop här. Nu ska man verkligen sätta ner foten mot de här julfirarna och börja förfölja dem. Julen förbjuds ju kort och gott.
I hate Christmas.
Kyrkor hålls stängda och affärer ska minsann vara öppna den 25 december.
Mm, precis. Alltså självreglering är ju en väldigt viktig sak i puritanernas världsbild. Människor ska vara disciplinerade. Så det här utsvävande julfirande och att butiker är stängda, att människor ignorerar sitt arbete och sina plikter, det är inte nyttigt för ett samhälle.
Nej, det är en annan aspekt av det här att man ska ju arbeta.
Ja, folket ska arbeta, tycker du inte det?
Nu är vi tillbaka på P.G. Gyllenhammar här.
Vad in i helvete, jag menar, landet ska ju arbeta, tycker du inte?
Ja, men vi är ju lite lutherska av oss också. Men de här levarna var ju värre än Luther i synen på det här till och med.
Ja.
Mellan 1644 och 1656 så gjorde man stor sak av att man höll möten i parlamentet den 25 december varje år.
Mm.
Jaha, det är en vanlig arbetsdag här, ja. Då ska vi samlas här och prata politik. Det är ingen som är hemma här och sitter och pillar på någon julgran. Inte en människa vågar smussla fram någon pepparkaka där, inte. Förhoppningen var ju att julfirandet skulle glömmas bort genom att man mer eller mindre förbjöd det. En poet, John Taylor, skrev 1646: all frihet och allt oskyldigt skoj, de glada lekarna, danserna och vidlyftigheterna som en gång om året brukade pigga upp den hårt arbetande drängen och arbetaren och som återgav dem självstyrka för ett helt år, har nu utplånats och upphört att finnas till. Detta så grundligt att det är som om det aldrig funnits till. Ja.
Mm. Puritanerna kommer ju åka på motgångar hemma i England.
Ja, just det, så var det. Det blev bara en kort parentes det här, den här republiken i Englands tusenåriga monarki. Mm. Och Oliver Cromwell dör och efter det så återupprättas både monarki och gammal ordning 1660. Och då återkommer jultraditionerna. Allt är som förr igen. Det finns ju en satirtext från 1678.
Just det.
Som Katarina Lindberg Harrison har återgett i Populär historia från julnummer 2016. Alltså, den här publiceras då efter att puritanerna har tappat inflytandet i England.
Mm.
Och texten handlar om att julen är åtalad. Julen representeras av en 1600 år gammal farbror med skägg.
Mm.
Icke att...
är det en tomte?
Ja, kanske. Eller också ska man inte förväxla honom med jultomten, men det är snarlikt.
Ja.
Åtalet innebär att farbror julen har lockat fram fylleri, frosseri, spelande, sexuell eskapism och allmänt lättsinne bland mycket annat. Och då är det en tant som är vittne här som kallas för Fru Försiktighet.
Mm.
Och hon vittnar om att julen har förstört hennes döttrar. Och de här döttrarna råkar ju heta Tålamod, Måttlighet, Kyskhet och Nykterhet.
Just det.
Och de är förstörda här nu.
Ja.
Men i slutet av den här satirtexten så frikänns ändå farbror julen.
Trots att det är så tydligt att han är skyldig.
Ja, men han har goda sidor med, förstår du. Som överväger det dåliga.
Ja.
Hans vittnen som vittnar till hans försvar, det är nämligen Simon Servant, tjänare.
Just det, Simon Servant.
Simon. Eller Peter Paul.
Ja.
Fattig.
Just det, han är en fattig bonddräng.
Och Nicholas Neighborhood.
Ja.
Grannsämjan.
Just det.
Alla de här vittnar till julens fördel. Och under stora hurrarop så lämnar då farbror julen rättegångssalen och... så är det klart med det. Vi ska fira jul här.
Mm.
Nu blev ju farbror julen visserligen frikänd i England. Men hur gick det då egentligen i de här amerikanska kolonierna dit så många puritaner hade emigrerat tidigare. Ja, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
På många sätt känns det som det här avsnittet knyter ihop lite så här lösa trådar som vi haft från andra avsnitt från höst- och vintersäsongen 2019, när vi pratade om spöken och befann oss på den amerikanska östkusten. Då beskrev vi USA som en religiös experimentverkstad.
Mm.
Och när vi pratade om Irland kom vi in på Cromwell och puritanerna.
Just det.
Och du lovade att vi kanske skulle återkomma till det. Det är det vi gör.
Det är det vi gör nu.
Här och nu. Ja, men för puritanerna är ju dominanta i New England. Och den kritiken som hade funnits där i England om att julen var fernissa på en romersk hednisk högtid. Alltså de har ju rätt i sak och det ledde ju till fylla och allt sådär. Increased Mother, stark namn, är en präst som omtalas flera gånger i Nissenbaums bok. Och han bedriver kritik mot julen där i New England. Han ska ha skrivit Kristus föddes under denna månad. Men eftersom hedningarnas Saturnalia på den tiden hölls i Rom var de villiga att få de hedniska helgdagarna förvandlade till kristna. Så det är samma sak som vevas igång här i New England som hade skett i England och Skottland och så.
Mm.
Man förbjuder julen.
I hate Christmas.
Ja. Varje dag, utom förstås den heliga söndagen, ska ägnas åt arbete, inte åt ledighet och en massa festande.
Just det, butiker, öppna.
Och därför så blir ju då julen en ganska viktig symbolisk fiende som måste bekämpas här. Man har ju större framgång och längre framgång här än vad man hade i England i den här kampen.
Mm.
Almanackor är ju ganska relevanta i diskussionen kring det här.
Ja, inte minst eftersom det är typ Nissenbaums metod. Mm. Han har gått till böndernas almanackor som publicerades. Det fanns en hel uppsjö sådana i Europa och Amerika under den här perioden som hjälpte bönderna med när det var dags att skörda och plantera och lärde dem lite nyttigheter också.
Mm. Men i New England så försöker man då rena almanackorna från allt hedniskt och obibliskt innehåll. Till exempel hade man ju i England hade man ju alla helgon, var ju deras dagar var ju utsatta så att säga och märkta med rött bläck. Men eftersom helgon är ett katolskt påfund som inte har stöd i Bibeln så raderar man allt sånt i New England. Och under en period så angreps även veckodagarna faktiskt. Det bygger ju på hedniskt ursprung.
Just det.
Torsdag, Thursday, här stammar ju från guden Thor. Saturday, det är ju Saturnus dag.
Just det.
Så kan vi inte ha det.
Friday, är det Freja?
Ja, precis. Ja, men det är ju väldigt hedniskt det här.
Verkligen.
Och givetvis ska inte heller den 25 december märkas ut på något särskilt sätt överhuvudtaget. Redan de första emigranterna till New England 1621 hade ju, några av dem hade ju tagit ledigt på juldagen, och då uppstod det en kontrovers. De blev genast beordrade att upphöra med det här lediga julfirandet och återgå till arbetet.
Var det de allra första? Var det de som kom på The Mayflower?
Ja, jag vet inte om de kom dit just runt jul, men bland de första där 1621, de började fira jul en del av dem.
Just det.
Och då fick de avga åthutningar att det här ska ni inte hålla på med.
Vad var det för halvhjärtade puritaner? Borde veta bättre.
Det är inte säkert att alla de var puritaner. Och dessutom så är det ju lite, det är lite klassbetonat det här, som jag var inne på innan. Är man en fattig däng som håller på att kämpa året runt, så kanske man vill vara ledig någon gång när det ändå inte finns något att göra.
Nej, absolut. Historikern David D. Hall citeras i Nissenbaum, och han skriver att psalmer ersatte folkliga ballader. Ritualerna organiserades kring sabbaten och fastan. Ingen stad i New England hade majstång. Ingen stad firade jul eller alla hjärtans dag, fast det är St. Valentine's på engelska såklart, det är en helgon.
Mm.
Ett helgon, riktigt fult det där. Och utöver att förbjuda julen, butikerna ska vara öppna, gudstjänsterna ska vara låst på kyrkan.
Stängt och bommat.
Så märker vi såna där grejer också, som att de här balladerna, de här visorna som handlade om att ge oss lite och dricka, ge oss en skorpa så sjunger vi någonting. Det är inte sånt man ska sjunga. Man ska sjunga fromma sånger som handlar om att Jesus är stor.
Mm, men inte att han föddes runt jul. För där finns ju fortfarande ingen stöd för.
Nej, så är det. Utan det är mer generella psalmer.
Och gärna året om i så fall.
Ja.
1659 så klubbar man i Massachusetts igenom en lag som innebar böter för den som på något vis uppmärksammar julen genom ledighet eller festligheter.
Mm. 5 shilling.
Och att en sån lag överhuvudtaget behövdes visar att det förekom ändå aktiviteter som puritanerna ansåg vara omoraliska och okristliga.
Det där är en ganska svepande lagtext också. Man har bakat in förbud mot att spela tärning eller spela kort i den också. Så man märker att de försöker komma åt saker som de stör sig på.
Mm. Vilka var det som höll på med sånt här då, som sagt? Om nu alla var puritaner. För alla kanske inte var puritaner. Ja, men det är ju människor på marginalen som jag var inne på. Hela året har slitit hund och släpat och som anser sig ha rätt här nu att också få lite roligt. Oftast var det tydligen fiskare och deras familjer. I alla fall får de bära hundhuvudet, eller på säga. Det är de som är nöjeslystna här.
Just det. Och svär som sjöbusar och firar jul. Lite spexigt är det att det julfirande från epoken som lämnat största avtryck i källorna kommer från en riktigt klassisk New England-stad från 1600-talet, nämligen Salem.
Ja, där har det ju hänt grejer, ja.
Verkligen. Natten den 25 december 1679 så bjuder 4 unga män in sig själva hos en John Rowden.
Det här är ju en sån här vessel, ett våldgästningsbesök.
Precis, våldgästabudet i Salem,
ja,
skulle det här kunna vara då. För den här Rowden och hans familj, de hade en stor fruktträdgård. Och de hade på frukt från den här trädgården gjort ett härligt päronvin.
Mm.
Och päronvin, det kallades tydligen i trakten för Perry. Okej.
Okay. Mm.
Alla vet ju att han har de där päronen där.
Jaha.
Och alla vet ju att han trampar vin. Så de unga männen...
Hur går den här låten nu? Feta fransyskor, de som trampar vin.
Ah, okej.
Okay. Det är någon sån här studentlåt.
Ja, nej, det... Jag gick inte på så mycket sådana sittningar.
Nej, och jag kommer ju bara ihåg det här. Men, förlåt.
Nej, det är ingen fara. De unga männen, de bryter ut i sång, river av 2 nummer och så ber de sen om att få lite päronvin. Och nu fattar Rowden vad det här handlar om. Så han försöker avvisa dem. Allt det här kommer från ett vittnesmål som han gör 3 månader efter. Och då berättar han att när jag sa åt dem, nu får ni gå, jag är inte alls imponerad, jag vill inte ha sångerna, ni sjunger illa, ni ska inte få något päronvin.
Oj, vilken tråkig gubbe.
Verkligen. Då ska de här våldgästerna ha svarat: det är juldagen, vi har kommit hit för att känna munterhet och dricka päronvin. Vilket är starkare på engelska eftersom det blir be merry and drink perry. De villar iväg i 15 minuter och kommer tillbaka för att istället köpa lite päronvin.
De är väldigt sugna.
Ja, nu har vi fått ihop cash. Säljer du päronvin? Och det är Rowden öppen för. 25 december, det är ju en businessdag.
Ja, då kommer saken i ett helt annat läge här. Det
är klart jag kan kränga päronvin.
Man får ju en kolossal arbetslust när man är nykter, va?
Men det visar sig, de har inga pengar. Det var en bluff. Det blir väldigt uppeldad och hetsig stämning där. Till sist lyckas någon lärjunge som Rowden har på sin gård tvinga ut männen ur huset, varpå han ställer sig i dörröppningen och markerar att här är jag lagen, ni kommer inte förbi, you shall not pass, och så vidare. Och de unga männen, de försöker locka honom till att fighta, så de står där utanför och bara, kom då, kom då.
Jag ser framför mig hur de liksom cirkulerar med knytnävarna som vi tecknade filmer så här.
Ja, precis, det är Mowgli som ska fightas mot Baloo här. Ja. Vi kan fightas, och om vi vinner, då får vi lite Perry.
Mm.
Det är nästan som en sketch det här. Någon Monty Python-sketch där allt de vill ha är lite Perry.
Det är inte jättehårdhudade brottslingar det här.
Nej. Jag tänker på ett jättegammalt South Park-avsnitt där kocken, chef, hans föräldrar är med. Och de berättar jättemånga historier om varje gång de har träffat Loch Ness-monstret.
Mm.
Och varje gång som de stöter på Loch Ness-monstret så säger de, jäkla monster, vad är det du vill oss? Och då svarar monstret, jag behöver 3,40. Han behöver $3.50.
And I yelled, I said, what do you want from us, monster? And the monster bent down and said, I need about 3,50.
Mm-hmm. Det är liksom punchlinen. Loch Ness monstret vill ha $3.50. Och de här, de vill ha lite Perry. Man kan ju tänka, men ge dem lite Perry. Du har ju tunnor av Perry.
Det är principen, tror jag.
Ja. De får inget. Istället står de och kastar sten och ben. Vart de fick ben ifrån vet jag inte. Men de står och kastar massa skit på dörren och på vakten i dörröppningen. Och vad den här episoden visar på, det är ju att det finns spår av det äldre europeiska julfirandet som dröjer sig kvar i New England trots att det är förbjudet.
Ja.
Det här är ju ett lagbrott. En ovidkommande, men ändå intressant sidostory att tre av de här fyra lirarna återkommer i häxjakten i Salem några år senare. För de är samtliga motståndare mot prästen Samuel Parris. Och det är Parris eget hem som hela den episoden började. Mm. Vi ska inte dra den nu. Avsnitt 94 handlar om det, om ni är intresserade.
Mm.
Men det knyts trådar i det här historiepodden-universat.
Oh.
Mellan Perry-tjuvar och häxbränningar.
Verkligen. Efter att Cromwell hade tuppat av och England hade återfått någon form av sans, så återupprättar man då den brittiska monarkin, den så kallade restaurationen.
Just det.
Hur som haver så levde ju de här kolonierna i Amerika på lånad tid då, när det gällde sitt korståg mot julen.
Mm.
För det är nämligen det som hände hemma i moderlandet spelar ju ganska stor roll här. Och runt 1680 då tänkte inte längre England acceptera det här förbudet som fanns i New England. Och 1681 då så tvingar man helt enkelt New England att upphäva det här julförbudet. Men det räcker inte. Den lilla självständighet som fanns i de här kolonierna kvävdes under 3 år mellan 1687 och 1689. Då man införde direktstyre från England.
Mm.
Det så kallade Dominion of New England. Då var det en guvernör som hette Edmund Andros som styrde från Boston på uppdrag av London. Och han försökte då införa engelska lagar och traditioner i det puritanska kärnområdet. Och bland annat så firades juldagen med gudstjänst i stadshuset och sådär. Här ska vi vara väldigt mycket julstämning.
Så är det.
Tänkte man.
Nu läser vi julevangeliet högt, sjunger. Ja. Stilla natt, heliga natt och allt vad det nu är.
Och samtidigt så, det gjorde man inte, vill jag bara säga. Det här är ju en ganska förödmjukande period för puritanerna. Andros, han tillät ju också det här säsongsbetonade firandet med festligheter och populära folkliga traditioner och sådär. Det där hade ju anglikanska kyrkan inga problem med, tydligen. Så för första gången kunde de som ville fira med diverse tokiga upptåg och sådär, de kunde till och med resa majstång och sånt där.
Ja.
Under våren.
Det är riktigt hedniskt.
Ja, väldigt.
En fallosymbol för fasen.
Mm. Och under de här 3 åren då så trycktes också almanacker där juldagen var markerad med versaler den 25 december.
Just det.
Nu är det juldagen, stod det.
Ja.
Ungefär. Och förmodligen så gjorde man det med versaler för att man inte hade tillgång till rött bläck då, för annars brukar man använda det. 1689 så avsattes dock den engelska kungen Jakob den andre, James den andre, i den så kallade ärorika revolutionen, som är en sån här grej som första världskriget ungefär, som alltså man pratar om andra hälften av 1600-talet, så dyker den upp då och då i flera olika avsnitt.
Ja.
Ungefär som första världskriget dyker upp som en vattendelare.
Den är marginellt mindre blodig än första världskriget.
Ja, det är väldigt, väldigt mycket mindre blodig faktiskt. Men den återkommer ändå ganska ofta, har jag tänkt på.
Ja, just det.
Och kommer säkert fortsätta göra det. Men vi ska dock inte fördjupa oss i den nu. Utan den innebär bara att nu är det andra stämningar som gäller igen här.
Mm.
En av konsekvenserna är att Anders herravälde över New England avslutas. Och därmed så avslutas också beskyddet för julfirarna och festligheterna i New England.
Just det, då kan puritanerna vässa tänderna igen.
Just det. Sen hoppar vi till början på 1700-talet. Du nämnde den här, vad heter han? Mather.
Just det, Increased Mather.
Hans son då heter ju Cotton Mather.
Det är ännu märkligare namn.
Ja, han är också pastor och han gör noteringar då om att nu verkar det som att folk håller på att börja fira jul igen här på olika sätt. 1713 så noterar han att han är orolig över det här moraliska förfallet och listar en rad oroväckande sedvänjer som håller på att blossa upp här. Under juletid så pågår det spelande med kort och tärningar och ett kopiöst supande.
Mm.
Han ser ett mönster också, och det är att unga människor verkar hålla på extra mycket med sånt där omoraliskt under de här tillställningarna. De ser det som en chans att dricka och ha sex. Och den här pastorn, han förfäras över att julfirandet i sig inte är gudomligt sanktionerat överhuvudtaget, som vi var inne på innan. Men ännu värre är ju att det är en förevändning för att rulla runt i halmen helt enkelt.
Just det, så det är byggt på felaktig grund och det leder till omoraliskt leverne.
Ja.
Det är superfarligt.
Och det här har han ju helt rätt i, att det pågick alltså.
Mm.
Sen får man ju göra sin egen bedömning om man tycker att det är omoraliskt eller inte. Men man kan se i den demografiska statistiken att det händer grejer där runt jul. För under 1700-talet så börjar antalet föräktenskapliga barn öka väldigt mycket 9 månader efter jul.
Men är inte det här en traditionell demografisk spaning om vinterhalvåret överhuvudtaget, när det är mörkt och människor sitter och kurar mycket?
Jo, det kan det vara, men om vi slänger in då alla de här festligheterna och alkoholuttagen och sådär som vi vet pågick då, så är det kanske inte så konstigt.
Nej.
I vanliga fall så hade ju folk fullt upp med att kratta gångar och så och skörda och greja. Hade inte tid att rulla runt i halmen då.
Nej.
Sakta så börjar ju en förändrad attityd inträda under 1730-talet.
Mm.
Den här stenhårt fundamentalistiska synen på julfirandet börjar ju vittra bort hos de här gamla puritanernas barn och barnbarn faktiskt. Det är ju inte helt fel att uppmärksamma Jesu födelse, börjar man tycka, bara för att man inte visste exakt när det hände. Det är ju snarare hur det här uppmärksammas som är problemet, tycker man nu.
Mm.
Så hade ju aldrig en 1600-tals puritan resonerat.
Nej.
Hedniskhet är hedniskhet är hedniskhet.
Nej, precis. Det börjar ju ske en förskjutning nu. Som vi var inne på, en stor del av Steven Nissenbaums undersökning är baserad på de här kalendrarna som gavs ut under 1600- och 1700-talen. Och som du har varit inne på, Christmas finns ju inte under stora perioder på 1600-talet. Den 25 december markerades inte och så vidare. Men det här kommer att förändras under hela 1700-talet, och det som Nissenbaum gör är att han punktmarkerar några personer, bland annat James Franklin, storebror till den betydligt mer bekanta Benjamin Franklin.
Marginellt mer bekant.
Ja, men de var duktiga bägge två. Benjamin är ju liraren med draken och blixten, som, och här läser jag, tycker jag, ganska härlig text från Nationalencyklopedin. I Paris gjorde succé. Utan peruk och i enkla kläder uppträdde han med chausfri värdighet som en representant för förnuft, vetenskap, frihet och ett fräscht politiskt alternativ. Det gjorde intryck i Versailles och de moderna salongerna. Likaså tilltalade Franklins hemvävda pragmatiska upplysning de franska intellektuella. I Europa blev Franklin en symbol för den unga, livskraftiga och ofördärvade amerikanska staten.
Mm.
Här är det inte någon gammal sträng puritan som kommer, utan det är en chosfri upplysningsamerikan. Han har inte peruk på huvudet.
Nej, det är väldigt modernt.
Han skrattar och han är nyttotänkande. Och både Benji och storebror James var publicister. Lillebror hade sin Pennsylvania Gazette och storebror sin New England Courant. Och dessutom gav de båda ut almanackor. Bra tips om vad som skulle hända när. Nyttoaspekten av upplysningen i en liten fin publikation. Och det är i sådana kalendrar som den nya synen på julen tydligt tittar fram. 1733 rimmar Franklin den äldre under december att "Now drink good liquor, but not so, that thou can neither stand nor go. Drick av det goda, men icke så, att du varken står stilla eller gå."
Just det är alltså ett slags erkännande här. Att visst, fira ni, göra, men drick inte för mycket bara.
Nej, precis. Lite lagom kan man väl fira. Det måste inte bli så här karneval slash the purge stämning ute på stan bara för att det är jul.
Nej.
Vi kan väl dricka lite päronvin på salongen.
Ja.
Tända ett ljus och tänka på Jesus.
Ja, det är ju det man är ute efter här. Man kan ju säga att före 1730 så var det väldigt ovanligt med att man hade markerat ut att det var juldagen. Men efter 1730 då är det ingen fara, då är det liksom ingen... man lever inte i någon osäkerhet bara för att man gör det. Och då förekommer det att almanackorna dels ibland är utmärkta och ibland inte. Men efter 1760 då är det ganska exceptionellt om det inte är utmärkt att det är juldagen.
Precis, där har det verkligen skett en stor förändring. Nathaniel Ames, mannen bakom New Englands mest populära kalendrar, han har börjat med, han skriver ut det, men han markerar också 1761 att den återhållsamme mannen njuter mest. Ja, okej, okay, Nathaniel. 1763 kan vi återigen läsa: den återhållsamme mannen äter aldrig för mycket. Hans begär överstiger inte vad naturen ger. Och det Nessenbaum skriver om det här är vad Benjamin Franklin och Nathaniel Ames efterfrågade var en jul som kombinerade munterhet med måttfullhet. Mm. De var affärsmän, aktiva inom många fält, sparsamma och hade arbetat sig upp till sin position. Vad de nu försökte göra var någonting liknande det som puritanerna hade gjort ett århundrade tidigare. Omstrukturera människors arbetsvanor genom att vänja bort återkommande fylleslag. Men till skillnad från puritanerna ingick inte i strategin att eliminera julen helt.
Mm. Nej, precis. Det är en svängning i synen här. Julfirandet i sig är inte det som måste förbjudas.
Det är excesserna som är problemet.
Ja. Det är också intressant att man börjar föra fram en annan aspekt än religionstillhörighet som skäl för att märka ut högtidsdagar. Som man hade gjort i anglikanska kyrkans almanackor.
Mm.
Och det är ju marknaden. En almanacktillverkare förklarar att det absolut inte på grund av att han nödvändigtvis tillhör anglikanska kyrkan som han markerar ut det här med att det är juldag nu. Utan det är för att han vill vara tillmötesgående mot kunderna. Sen får ju varje kund själv avgöra om man vill uppmärksamma den här högtiden eller inte.
Mm.
Men det verkar ju finnas en efterfrågan här på att ha koll på om det är juldagen eller inte, och då tänker jag att då skriver jag ut det.
Ja, den här nya julen, den Benjamin Franklinska julen, den känns ju ganska borgerlig.
Mm.
Liksom sköt din egen täppa, jobba hårt, unna dig lagom mycket.
Ja.
Tjäna pengar.
Precis, man ska arbeta också. Vet du var ordet lagom kommer ifrån förresten?
Berätta.
Det fick jag veta av en språklärare på mitt jobb som förklarar att det kommer från laget runt, alltså laget om ska få dricka här nu. Och då måste man dricka lagom mycket, laget om, så att det räcker till alla.
Mm.
Det är ganska intressant.
Väldigt intressant.
Ja.
Skulle du ta gift på att det är sant?
Ja, men det är...
Eller är det en så här tänkbar förklaring?
Nej, jag tror nog att det är det.
Ja.
Man har ju det här tillägget i svenskan om, lagom, därom, varom. Och det finns ju inte kvar så mycket längre, men i den här versionen verkar det göra det. Tror du inte på det här?
Jo, nej, men det känns som en logisk förklaring. Sen så brukar ju många etymologiska förklaringen var omstridd, att det kan vara det här.
Okej, okay, ja. Ja, ja. Det började dyka upp julsalmer i New England under 1760-talet också. Ofta inhämtade från England. Men man började också se inhemska produktioner av diverse salmer. 9 stycken salmer som handlar om Jesu födelse publiceras under 1760-talet i New England. Det finns ju fortfarande i slutet på 1700-talet stora skillnader i hur man firar jul förstås. Somliga lever fortfarande rövare på gatorna som vanligt och tar chansen att festa så som man aldrig fick göra annars om året. Och andra sjunger salmer för full hals och vissa ägnar dagen åt böner och tankar på Jesus födelse och sådär. Det är under 1700-talet ganska långt kvar innan julfirandet blir en familjehögtid ju. Med barnen i centrum och allt det där. Det är inga klappar och granar och jultomter här inte. Men det är ett högst accepterat fenomen ändå. Också i protestantiska länder. Och till och med i många länder med mycket starkare reformärta rörelser. Jag kommer att tänka på det här julavsnittet som Kvarteret Skatan gjorde.
Mm-hmm.
Har du sett det? När
jag har sett första säsongen, men det är väldigt länge sedan.
David Batra, det är ett särskilt julavsnitt.
Mm-hmm.
Och Batras karaktär följer med hans flickvän då till den familjen. Och de har en väldigt speciell och konstigt julfirande. Som kanske kan visa på att så går det inte till i vanliga fall förstås hos någon. Men det är ju variationer i julfirandet.
Men vad är det för exempel på? Vad gör de som är så knasigt?
Ja, men de dansar runt en klähängare och sen råkar han säga någonting vid julbordet där. Och då bara avbryter alla allting. Bara, jaha, nu var julen slut. Och han bara, nej, men jag menar inte, jag visste inte. Jag kan ta tillbaka det. Nej, men det är ingen fara. Det blir jul nästa år igen, säger pappan där. Och sen får de gå hem.
Okej.
Okay. De blir utsparkade mer eller mindre.
Mm.
Så det är väldigt mycket märkligheter. Nu ska jag fira jul med Jennys familj och...
Är du orolig för att du ska säga fel sak?
Nej, jag tror inte det är så illa där, men de... Tydligen så... Jag vill ju inbilla mig att Janssons frestelse är en väldigt vanlig rätt på julbordet.
Ja, jag tror att...
det är tydligen
hos
inte...
Hos många.
Inte det som gäller där i vanliga fall. Så det ska jag ställa mig och göra,
ja.
Så att det blir någon Jansson.
Mm. Jag ska fira jul hos min sambo och hennes familj och där har alla fått varsin roll. Jag ska göra grädda pitepojkar.
Jaha.
Anisbröd, det är ju en norrländsk klassiker.
Just det, det finns även geografiska variationer menar du inom det här julfirandet.
Ja.
Ja. Ja, men lycka till med det så får jag önska mig själv lycka till med Jansson då.
Nej, men det behöver du inte, du är expert.
Ja, jag brukar göra det runt påsk i alla fall. Det fanns ju alltjämt ett motstånd mot att det här julfirandet också skulle innebära att butiker och fabriker stängdes under juldagarna även under början på 1800-talet. Så långt hade ju inte julfirandet gått i New England i början på 1800-talet att det skulle vara stängt då, utan det ville man inte. Nej, så kan vi inte ha det. Men under en kort period mellan 1817 och 1819, då gick flera olika reformerta kyrkosamfund i Boston faktiskt ihop för att skapa en kampanj för julfirande. De annonserade i tidningar att nu minsann så ska vi hålla kyrkorna öppna, och man uppmanade affärerna att vara stängda och sådär. Och man ville på allvar etablera firandet som en kyrklig högtid och helst omforma hela uppfattningen av den här högtiden. Att det här ska inte vara någon busig stökhögtid, utan här ska vi sitta och fira jul i kyrkorna tillsammans och hedra Jesus födelse. Mm. Även om man inte visste att det var just då, så det kan man väl göra, tänkte man. Det gick ganska bra under några år. Mässorna besöktes och många butiker var stängda. Men det började ju gå rykten där runt 1819 att bara för att de är stängda så betyder det inte att man inte kan handla, utan de var bara stängda för syns skull. För det skavde ju lite i butiksägarhjärtat att inte ge kunderna där de ville ha kanske där.
Just det.
Så egentligen kunde man slinka in och köpa det man behövde. Och då började det ju liksom luckas upp här den korta perioden av julfirerier. Vissa tidningar började på puritanskt manér, får man säga, påpeka att det varken fanns statliga eller gudomliga lagar som begärde att man skulle hålla stängt den 25 december.
Nej, just det. Visa mig vart i Bibeln står det.
Ja, exakt. Det står inte någonstans. Så de här rubrikerna, de röter ju om att det här är, det är påvliga och biskopliga påfund.
Papisterna?
Ja, i någon slags puritanskt på nyttfött prat. Kritiken mot att göra julen till helgdag handlar fortfarande här om att det var stökigt och omoraliskt beteende kring det här firandet. Samtidigt så erkände de här religiösa tidskrifterna som det handlar om att det är en viktig och glädjefylld högtid för många kristna och så. Men öppet ska väl ändå vara på butikshåll. Under 1800-talet så kommer julen mer och mer sen utformas så som vi känner till den idag. Inte minst så blir det ju en högtid för den heliga familjen samlande.
Kommers.
Ja, men också att det blir en familjehögtid mer och mer. Och när den idén slår igenom under 1800-talet så omvandlas julen från en stökig röjafest till att bli någon form av mysigt samkväm. Men sen kommer ju då kommersen också förstås. Och i sammanhanget till att göra en familjehögtid så spelar ju jultomten ändå en ganska viktig roll. För han kommer ju tillsammans med den här kommersen i och för sig.
Ja.
Och dela ut klappar till barnen.
Så är det, han dricker Coca-Cola och allt vad han nu gör.
Ja, då är vi väl närmare slutet på 1800-talet.
Jo, men liksom om vi gör ett stort paket av den julen som kommer.
Absolut. Sen så är det också så att det har att göra med att det här säsongsbetonade arbetet, det blir mer och mer utsuddat i det allmänna medvetandet i takt med att folk bor i städerna och de arbetar på fabriker eller kontor och sådär.
Det är alltid industrialiseringen, va?
Ja, det har att göra med det. Men när det gäller New England så var alltså åren mellan 1817 och 1819 unika enligt Nissenbaum. Det var enda gången som de här reformerta rörelserna, alltså baptister, metodister, presbyterianer och unitarianer, eller vad de heter, hade hållit sina kyrkor öppna under jul. Och jag vet inte, ja, men hans bok är från 1995.
Mm.
De har inte öppet på jul då, enligt honom fortfarande.
Det är ju fullt möjligt. Jehovas vittnen firar ju inte jul.
Överhuvudtaget,
nej.
Nej. Jag tänker ju att vem som vann den här striden är ju rätt klart. Julen vann. Och det gjorde ni av många skäl. Och ni hittar säkert era egna skäl att fira jul. Men nu ska ju du dra någon modern dänga här.
Ja, julkriget pågår ju fortfarande. Ge mig datorn som är bakom där. Jag läste en artikel i New York Times som handlade om detta puritanernas krig mot julen.
Mm.
Och den försökte göra poängen att olika typer av julkrig nu kan ses som någonting typiskt amerikanskt. Det finns nämligen idag en diskussion, framförallt från konservativa amerikanska tyckare, att den kristna julen är hotad. Och vad det handlar om är att butiker som varuhuset The Gap har blivit kritiserade för att använda beteckningar som Happy Holidays, glada högtidsdagar, istället för Merry Christmas, god jul. Och det där kan generera ganska bra Fox News-surr.
You know what's coming, not just cold weather and shopping and caroling, but also new progressive attacks on Christmas.
Vi hörde Tucker Carlson där på Fox News som säger att det inte bara kallt väder som kommer, utan det är nya attacker på julen. Donald Trump talade inför presidentvalet 2016 om att han skulle göra det safe att skriva god jul i butiker igen. Han kritiserade också kafékedjan Starbucks för att deras muggar inte var nog juliga.
Mm.
Det är ganska långt ner på en presidents prio-lista, tänker man. Starbucks julmuggar, inte nog juliga.
Det här är väl ändå inte, det är inte från puritanskt håll det här försvaret kommer direkt, eller?
Vi får se, för jag började gräva i det här och då hittade jag en artikel i Harvard Business Review som presenterade historien bakom det moderna kriget mot julen. Och det här började kring 2005 då en Fox News-tyckare som heter John Gibson skrev boken The War on Christmas, How the Liberal Plot to Ban the Sacred Christian Holiday is Worse Than You Thought.
Mm-hmm.
Den är värre än vad du tror, Daniel. liberalernas hemliga idé att förbjuda den heliga kristna högtiden. Och den började få spridning inom konservativ nyhetsmedia. Här är ett klipp från Bill O'Reilly där han pratar med Gibson 2005.
Thing out See, of I think view. It's all part of the secular progressive agenda Absolutely. To get Christianity and spirituality and Judaism out of the public square. Yeah. Because if you look what happened in Western Europe, in Canada, if you can get religion out, then you can pass secular progressive programs like legalization of narcotics, euthanasia, abortion at will, gay marriage, because the objection to those things is religious based usually.
Varför försöker de förbjuda julen? Jo, för de vill få bort religionen från folks medvetande och från politiken, för då kan man få igenom sånt som finns i Western Europe och Kanada som fri abort, eutanasi. Det är ju ett pikt förslag, det är väl bara i Schweiz.
Som dödshjälp.
Dödshjälp som det överhuvudtaget är tillåtet. Homoäktenskap och allt vad han nu fick med där. Och det finns liksom 100 olika klipp där man kan följa Fox News i deras krig mot dem som försöker besegra julen. Bill O'Reilly hade en lång lista där han gick igenom varuhus för varuhus. Vilka skrev Merry Christmas och vilka skrev Happy Holidays. Så var det en lista, här kan ni handla, här kan ni inte handla. Nu går vi till leksaksbutiker. Toys R Us, de vägrar svara på våra frågor. Mm-hmm. Kanske vi ska undvika. Och i artikeln jag läste så visade det dessutom opinionsundersökningar på att upp emot en tredjedel av tillfrågade menar att politiker medvetet försöker stryka den kristna aspekten av julfirande. Mm. Så det har fått ganska stort genomslag också.
Det är en ny julstrid det här.
Ja, och det har faktiskt förekommit vissa sådana tendenser i Sverige också.
Vintermust.
Ja, vintermust, precis. Jag läser Jimmy Åkessons jultal 2012. Det finns krafter, intressen i samhället, politiska, religiösa, kommersiella och så vidare, som mer än gärna ser att själva kärnan i våra traditioner urholkas. Som tycker att det traditionella julfirandet lika gärna kan omvandlas till en slags allmän vinterfest. Nu har det här har inte blivit någon återkommande klassiker i Åkessons politik. Jag tror inte att det är lika effektivt i Sverige som i USA. Man upplever nog inte att julfirandet är speciellt hotat. För Sverige spåret är verkligen ett stickspår. Hela grejen med den återkommande konservativa amerikanska talepunkten om att julen är hotad är intressant ur det perspektiv som vi har pratat om idag, tycker jag. Inte för att det nödvändigtvis betyder någonting att en gång i tiden kritiserades julen av de som ansåg sig prata för den sanna kristenheten och nu kritiseras de som anses kritisera julen. Starbucks-muggar, av samma människor, de som anser sig prata för den sanna kristenheten. Saker och ting förändras, va?
Verkligen.
Så det var min samtidsspaning om julkrig.
Jag tycker det är väldigt bra samtidsspaning. Du är bra på det här med samtidsspaningar ibland.
Tack så mycket. Det är lite julvärme som sipprar in här. Och du är jätteduktig på att göra Janssons frestelse.
Tack. Tack så mycket.
Hörrni.
Jag är alldeles varm här och glad.
Ja.
Även utan glöggen.
Kära lyssnare, nu tycker vi att ni ska...
Ha en god jul.
Ja, precis. Hoppas att ni har en riktigt, riktigt härlig julhelg nu.
Och så hörs vi nästa vecka.
Ja, det gör vi. Då är det nyårsavsnittet.
Ja.
Hej då!
Hej, hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.